välkomna till avsnitt 171 av podcasten En präst och en mammut.
Ja, en präst och en mammut som det heter på skånska.
Ja, ja. Tänk om det var två skånepågar.
Ja, två skånepågar. Ja. En präst och en mammut. Ja. Jag vet inte. Jag lyssnar på en radio, ja. Radioteater, alltså en gammal radioteater som jag har i mina lurar.
Och de bara kommer i lurarna.
Ja, jag vågar inte säga att det är en iPod. Nej. För det är ingen människa som har en iPod längre.
Så
att,
nej, det är inte.
Och det har ju inte jag heller normalt. Nej. Men just de här, den här har jag bara på min gamla iPod. Och nu vill jag lyssna på den, så då plockar jag fram min gamla iPod från vinden typ. Nej, inte riktigt, men nästan. Och då är det så här, det är en uppenbarligen en Stockholms föreställning med rikskända, alltså svenska skådespelare. Ja. Men de ska vara i Skåne.
Aha, ja, så och
då har de lagt sig till med skånsk dialekt, många av dem. Ja, så var du här? Det var mycket sämre än det vi gjorde just nu.
Ja.
Och då det ryser lite i mig. Det är lite grann som när jag lyssnade på...
Och då ska de ändå vara...
Professionella. Ja. Jag lyssnade på en inläsning av Martin Beck, en av Beck-deckarna. Torsten Wahlund, de måste vara de absolut flitigaste ljudboksinläsarna. Han läste en av de här, han läste alla, och då var det en av dem som utspelade sig i Skåne, och då försökte han sig på att prata skånska också. Det gick små rysningar genom hela min ryggrad. Varför gör ni detta? Varför inte bara läsa som med din normala röst.
Så att det blir
och så vettigt. Förstår vi ändå att de talar skånska, för de är i Skåne. Ja, det var mina upplevelser.
Ja, så det dammar av din iPod heter det då.
Hur kopplar vi det här till kyrkan?
Nej, vi behöver inte koppla det, för jag ska gå vidare på detta lite kort. Jag letade efter någonting, minns inte ens vad det var häromdagen. Så jag var nere i källaren och rotade runt i kartongen. Och då hittade jag min, vad hette det, inte MP3-spelare, utan det var minidisk.
Okej.
Okay. Det var alltså innan iPod, alltså en kort historia, det här kan inte ha varit någon, den som investerade i det här tror jag inte gjorde sig. Alltså det var ju, nu visar jag med händerna, det är vad du som säger, men små diskar som man stoppade in, och man kunde då lägga in filer på, men det här är liksom... Före egentligen nedladdningen, eller man typ kunde lägga från CD, skiva, in i datorn, in på den här. Jag hade några sådana, så du kunde inte köpa färdiga skivor, utan det var ju bara inspelning, någonting. Och så kunde du byta låtar och sådär, men det var stökigt det där. Jag minns inte ens, men det måste vara det början på 2000, den låg kvar där, tänkte jag.
Den har jag inte lyssnat på länge.
Nej, det finns ju vissa sådana här gamla grejer som de som investerade i, som var ganska kortvarigt.
Ja, just det.
Övergången DVD till Blu-ray.
Ja.
Den som lade in alla sina miljarder, det tror jag inte. För sen gick det ju inte så länge, och så kom ju streamingtjänster och så.
Ja,
just det. Och cykla, folk kan känna massor, jag vet inte. Men det bara känns så.
Just det. Jag kommer ihåg också från när man försökte läsa, det här låter ju som att det var väldigt länge sedan. Och det var det ju, när man införde den här videokameran. Så att var man kunde ha en videokamera i sitt hus. Och så kunde man
filma. Du filmar ur bild.
Då vet jag att jag tror att det var Super 8-fabrikanter, alltså de som gjorde sån här smalfilm som man filmade, stumfilm var det ju, som gjorde jätteannonser i tidningarna så här: någon försöker göra dig till en idiot, kom jag ihåg att det stod. För då kände de att nu försvinner våra marknadsandelar här.
Just det.
För att ingen vill längre köpa Super 8-film som var stum, när man kunde köpa alltså videofilmer där det blev ljud på filmen och var mycket enklare och sådär. Och det behövde inte framkallas eller någonting heller. Men då skulle man då, enligt den där reklamen kom jag ihåg, att de tänkte att man skulle filma på Super 8-film och sen lägga in det på video, för att det blev så långa sekvenser. Och det stämmer ju så tillvida att när man fick en videokamera, väldigt många filmade. Och ingen orkar titta på en timmes film från sommarstugan eller så här.
Utan känsla överhuvudtaget.
Titta nu, nu vinkar jag här. Hej, står du här och filmar det?
Det var så roligt när man tittar på gamla heminspelade videos.
Ja.
Alltså det var liksom... man har en dålig känsla för vad som är innehållsvärde.
Ja, ja, just det.
Och att man så pratar hela tiden vad som händer, som att man inte ser det.
Det.
Nu ligger pappa där och målar bryggan. Ja, men det är ju det vi ser, ja. Det inte förklara. Men det skulle oftast berättas vad man såg. Så. I alla fall i min familj, när jag tittar på gamla semester.
Och där kommer tåget nu.
Ja, ja. Och titta, där är en liten apa när man såg ut. Ja, det ser vi på bild. Ja, det är väldigt roligt. Idag blir alla på ett sätt liksom, mer eller mindre proffs.
Ja, alltså, ja, just det.
De, för att vi gör så mycket.
Det, jag tror att det är väldigt få familjesammankomster nu för tiden när pappa i huset tar fram diabildsprojektorn och visar diabild på
väggen. Eller videokameran.
Eller videokameran.
Med telefon, liksom.
Ja, telefonen, ja. Precis. Eventuellt kanske han kopplar in det till tvn om det skulle vara så. Det kan jag tänka mig att det händer.
Just det.
Men inte, ja.
Ja, så kan ju folk sitta och lyssna och säga, ja, och kvaliteten på våra reklam film, alltså vi gör inför podden.
Vi kommer inte att vinna guldägget eller vad det heter. Eller
nej, sådär. Ingen guldbagge.
Nej, inte det heller. Nej, det lär vi inte göra.
Det var lite tekniska landvinningar. Och nu sitter vi här. Hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft ett bra, tycker jag. Jag hade en mässa här i...
Det är roligt när man tänker och pratar samtidigt.
Ja, då blir det lite så här, vad har jag egentligen gjort sedan sist? Jag hade en mässa och vi konstaterade just att det var inte fullt lika många som var på julsagan som var på mässan. Det var inte direkt väckelse.
Nej.
Men det som var lite kul faktiskt var att när jag hade haft mässan så kom det fram en kille efter. Det var ovanligt många ungdomar i mässan. Och då tänker jag alltid, aha, nu är det konfirmander här. Mm. För annars kommer ju aldrig några ungdomar i den åldern. Och då kom det fram en kille så här, ja, jag ska konfirmeras i Kummelby församling. Kan jag få ta en selfie med dig? Mm. Och då, visst, det går bra. För det är någon ibland som man har den grejen att man ska fota sig tillsammans med prästen istället för att få en stämpel i passet eller något sånt här. Man fotas med prästen. Ja, det är okej. Okay. Så kommer det fram fem killar till. Ja, kan vi få fota med dig? Så här. Ja, visst, det är absolut. Det går bra. Så här. Är det Kummelby igen? Nej, vi är från Eksjö. Jaha. Så att det var alltså fyra eller fem killar från Småland. Och jag tänkte, varför är ni här? För de var dessutom trevliga. Alltså de ofta... Det var konfirmander. Och de satt snällt i bänkarna. De pratade inte med varandra. De gäspar lite, det må vara förlåtet. Men inget prat, inget fniss, inget orespekt.
Var de därifrån då? Var ligger Eksjö?
Ja, i Småland.
Talade de på det sättet?
Nej, de gjorde inte det.
Kan det inte vara så att de ska gå någon specialkonfa?
Det är tänkbart.
Att det är någon sån där uppsamling för hela Sverige. Att det,
ja, precis. De kommer ju inte från vår församling och ska åka till Eksjö. Det kanske de gör, men jag menar... Inget av våra läger menar jag ska gå till Eksjö.
Nej, jag menar.
Men däremot kan de ju bo i församlingen.
Ja, och ska och göra seglar, konfa, innebandy.
Något sånt är fullt möjligt att det är. Det har jag inte koll på. Men så, för det låter ju rimligare än att de skulle ha kommit hit från Småland denna söndag. Det låter ju nästan för otroligt för att vara sant. Så.
Vad tycker du om sådana alternativ? Om vi liksom glider över på det när vi är på så. Jag träffade en kvinna förra veckan i kyrkan som ska gå en sån kurs här, en alfakurs, en kristendomskurs. Och då berättade hon att hon var konfirmerad. För det gillade ju länge sedan liksom. Och på en sån någon stiftsgård då, så kom det folk från hela landet. Det var en fantastisk upplevelse. Men sen var det ju ingenting mer. Och jag tänker det är likadant med de här profil... Alltså stiftsgårdarna har ofta så, uppsamling i min bild från hela stiftet men också hela landet.
Just det.
Vet också typ i Mora finns det några innebandykonfer, då kommer också den här Sverige och så finns det seglar, bla 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 bla. Det är säkert fantastiskt problem, men det är inte helt oproblematiskt.
Nej.
För att det blir väldigt svårt efteråt. Jag tänker att vi får ju så här rapporteringen. De här har... konfirmeras på annan ort som bor hos er.
Just det.
Och så skickar vi inbjudningar och jag har inga siffror på, men jag tror att det är väldigt få som hittar in i en ungdomssammanhang här helt annanstans.
Nej, jag har inte heller några siffror på det alls, men det är svårt att tänka mig att det är så. Utan de för ofta tror jag, utan att veta alls, att det stannar där.
Ja.
Alltså, man åker på det här lägret ha ett konfirmandläger just på det här sättet. Och sen, och du tycker kanske att det är jättefint och toppenbra.
Ja, ja, ja.
Men sen finns det ingen anknytning till någon hemförsamling. Nej. Eller några, finns inga ledare där som kommer och säger kom till min hemförsamling. Nej, alltså, nej. Så. Så att nej, jag tror på så vis tror jag. Det är klart att det är fint att de får vara med om det här och att de blir konfirmerade.
Ja, ja.
Det är bra.
Och det kanske lockar en annan målgrupp om det är specifikt. Nu pratar vi med profileringarna. Mm. Så kan det ju locka en grupp som annars inte skulle konfirmeras. Då är det ju fantastiskt bra att du blir konfirmerad. Och ser man det som en enskild, som det är, det är en enskild händelse, precis som dopet också.
Ja, ja, just det.
Sen försöker vi och andra. Hur kan du leva i ditt dop? Hur möjliggör vi det? Mm. Men det är en annan diskussion. Och konfirmation är ju också en enskild händelsepunkt.
Jo, det är det ju egentligen. Det är ju ingen no strings attached eller vad man säger.
Nej,
det är inte så att man måste börja i ungdomsgruppen för att man konfirmeras.
Nej.
Men vi vill ju. Vi vill
skapa den möjligheten, ja, i alla fall.
Absolut.
Och
sen kan man ju ha, men det tror jag vi har pratat om tidigare, att är det bra med seglar konfa överhuvudtaget? Alltså, eller teaterkonfa eller dykkonfa eller hästkonfa eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kommer jag ihåg att vi var inne på, och jag säger väl som jag sa då förmodligen att den, så länge det är konfirmationen som, att fortfarande det kristna budskapet, det kristna, alltså kristendomsundervisningen också är en stor del av det hela, så att man inte bara okej, jag vill försöka klara av det här med kristendomen nu på 3 timmar en eftermiddag. För nu resten av tiden så rider vi, eller dyker, eller vad det är.
Jag tänker så här att om kyrkan köper in hjälp, då tror jag att det kan bli bra.
Mm.
Men om den, utifrån konfans, men däremot köper någon annan in kyrkan för att få mer konfirmation, då tror jag att det blir svårt. Sen blir säkert den andra grejen bra. För jag vet sammanhang där det har varit seglar konfa, och då är det verkligen ett seglarläger, och så har man skohornat in konfan, och ledarna är inte intresserade av konfan, utan det är en präst och kanske en pedagog man köper in liksom, på något sätt via en församling. Så gör man det här, och det krävs att det är 100% ödmjukhet i och samförstånd, tänker jag, mellan de här. Vi var lite på när vi hade en annan typ av relation och samarbete med fotbollsklubben, så pratade vi sånt, och jag vet andra ställen där det är just fotboll och konfa som funkar jättebra, för att de har så mycket sån gammal och bra relation, och de gör så mycket tillsammans, så det finns en ödmjukhet och förståelse att amen, det måste vara på det här sättet.
Mm,
så.
Mm.
Men, så det beror lite på ingång. Så jag tänker att vilken typ av profilering som helst kan bli jättebra.
Mm,
men det krävs att det är en
jag har varit med i 2 sådana där grupper, och det ena var ju multimedia konfirmation.
Ja. Men det var ju vår egen.
Precis, det var det jag skulle komma till. Där man fick fota mycket och filma, och det var liksom redovisningen var i form av film och sådär. Och det andra var musikalkonfirmation. Och det var också i helt och hållet i kyrkans regi. Mm. Så att det var ingen utifrån kommande liksom aktör alls där. Och de gångerna funkade det bra. Ja. Båda gångerna.
Men för att det ska bli bra också, då gäller det att de som har det har den, att man har den kompetensen
själv.
Det tror jag också att kyrkor ger sig på det.
Ja, så kan det.
Och det blir så här, nej nu vart det platt.
Eller, ja, om du och jag skulle ha musikalkonfa så skulle det kanske inte bli jättelyckat.
Nej, just musikalkonfa skulle kyrkan kunna ratta ganska bra, för att det finns enorm musikkompetens. Och man får
ja, jo, visst, absolut.
Men liksom, ge sig på någonting helt annat, och så har man bara åt andra hållet då skohorna in den här grejen, för att det är det vi har gått ut och annonserat om.
Ja,
så
har vi
inget. För då krävs det ju en viss typ av kvalitet.
Mm. Ja, absolut.
Alltså, absolut. Leva upp till det man utlovar på något sätt.
Ja, visst. För att om det är musikal man vill ha,
ja,
alltså då finns det kanske bättre ställen att göra det på än i kyrkan.
Ja.
Eller multimedia också kanske, då kan man gå andra kurser, göra andra så.
Ja.
Så att det måste ju vara, för att vi ska kunna göra det måste det ju vara hög kvalitet, och sen så måste det vara en del av det måste vara invävt väldigt bra för att man ska, nej, det här, vad ska jag gå här för när de är halvtaskiga på det här och dessutom pratar om Jesus hela tiden. det blir inte jättelyckat i så fall, tror jag.
Nej, det kan också bli väldigt svårt med förväntningarna. Alltså så här, ja men det är lite som du är inne på här sist, att vad förväntar man sig då? Är det att få spela innebandy och sen, okej, får vi göra konfan också för att få spela innebandy?
Ja, alltså det, precis. Då blir det inte roligt.
Nej,
ja,
nej.
För någon egentligen, varken för kyrkan som, eller den personalen, nej, eller så, eller för den som kommer dit och förväntar sig att få spela innebandy bara, nästan. Mm, mm. Så att nej, att det är inte helt lätt. Då har jag såklart inte dissat alla de här alternativen och allt. Det funkar säkert jättebra på många ställen. Men,
oh ja.
men det finns inbyggda svårigheter i det, så kan man säga. Ja. Och det finns det ju i alla konfirmandalternativ i och för sig, inbyggda svårigheter. Men det kan ju också vara, ja, nej jag vet inte. Så här, på något vis tänker jag så här, om man åker med vår församling till en lägergård, så vet man nog ändå på något sätt vad som väntar där. Man kan ju inte veta detaljer, men man vet, man tror inte att man åker dit för att paddla kanot, liksom, utan man åker dit för att det är ett kristet läger trots allt. Jag tror att man är medveten om vad det är man ger sig in på. Sen kan man aldrig veta hur bra det egentligen är, det vet man ju inte förrän man är där. Men jag vet inte, jag har svårt att tro att man blir besviken.
Exakt.
Liksom.
Ja, det kan man säga på många håll, men inte hos oss. Men jag tänker att, för det är alltid, det brukar vi prata om att när vi är iväg, att de har ju så låga förväntningar.
Ja, just
det. Och det är ju så himla bra.
Det är ju
superbra. Och det kanske man inte har om det så här. Det här är bågskyttekonfa. Det har aldrig hållit en bågskyttekonfa. Ja, kan ni skjuta på tavlan en halvtimme? Nej, men alltså då blir det ju upp för dåligheter. Liksom.
Ja, visst.
Men det är så himla bra när de kommer så låga förväntningar. Och så blir det så himla bra.
Ja, för det är, det är det jag har sagt också. På så vis är det väldigt lätt att vara konfirmandpräst
präst,
också.
Ja, precis.
För att de vet ju redan när de kommer att en präst är en tråkig person, gammal, som inte fattar något. Så och man behöver bara förstå lite grann, eller vara lite rolig. Så att nej, coolaste prästen ever. Så här.
Sen är ju problemet för oss då.
Ja, sen, ja.
Mm. Att vi har gjort samma läge nu, du och jag. Ja. Så då har vi ändå ett gott rykte.
Ja, just.
Man har ju haft så mycket syskon och sånt där.
Ja, just det. Ja, det är jobbigt det. Att leva upp till de här fantastiska förväntningarna.
Ödmjukhetens avsnitt. Ja. Nej, men det är gott när ni är så låga.
Man hittar inte en bild på oss där man ser, man slår upp ordet ödmjuk i lexikon.
Inte när det handlar om det i alla fall.
Nej.
Hörde du, för att avsluta den.
Jag skäms faktiskt lite.
Ja, gör det. Det kan vi gott.
Jag rådnar något.
Jag ser att han rådnar. Det gör jag också. Hej då. Utlandskonfa.
Ja.
Vad tycker du där? När vi ändå är på området. Vi har säkert diskuterat det förut. Men man kan ju också svänga i sina åsikter. Alltså jag är ju...
Jag har inte svängt i mina åsikter sedan 1973.
Bestående. Som herren är du bestående.
Ja, visst gjort.
Där tycker jag...
Det är jag och Gud faktiskt. Ja, där, som aldrig förändras.
Det är bestående. Jag tycker att... så här är min inställning till utlandsalternativ. Att... har man inte konfirmander, alltså man har svårt att få upp konfirmander som många församlingar har. Det är lätt för oss här sitta som har en sån sett till det här stiftets siffror extremt bra statistik på hur man ska konfirmera sig. Och vi har använt våra lägergårdar länge och det är det som är inarbetat och det är just det som vi är vana vid. Så att, klart jag är färgad av min verklighet och så. Och det får man vara mycket inför. Men där man inte har konfirmander, man har svårt. Och då, om det kan då locka med att åka till, vi kan väl ta några klassiker, Assisi. Jag vet inte om man får åka till C med konfirmander.
Inte med konfirmander tror jag, eller om de har ändrat igen. Man fick inte det.
Skitsamma, något tydligt kristet mål där någon har vandrat eller så. Det finns tydligt. Då kan jag tycka att men det är okej om det inte går på något annat sätt. Men annars är jag lite... Jag tycker det är lite att köpa till sig konfirmander. Däremot så tycker jag det är helt okej att göra resor i utbildningssyfte när folk är lite äldre. Det är fantastiskt, det är ju jättelänge sedan nu. Det är väl 10 år sedan kanske. Så åkte ju den här församlingen till Israel med ett gäng där man skulle vara 20 plus eller 18 uppåt liksom. Ändå landat i detta, det var ett stort intresse. Man jobbade med projektet länge, så man gjorde saker för att få in pengar, man fick bekosta själv och det var en lång studerade detta, vad just ska det. Vi göra så, bla, bla, bla. Då tycker jag en helt annan grej, för att då kan det verkligen ge någonting, åka till Jerusalem till exempel, eller och åka någonstans och följa Paulus resa eller någonting.
Ja, sådär. Precis, det, när man har någon så. Aning.
Ja, ja. Men annars jag tycker det är besvärligt. Men å andra sidan sitter vi i vår kontext. Vi har mycket konfirmander som bara älskar att åka på konfirmandläger, våra gårdar. Vi har ett upplägg. Vi har bara gjort det. Det ligger inte. Det finns ett, använde vi församlingen för ganska länge sedan, ett båtkonfa. Man seglade på som fortfarande är Lida heter båten.
Jaha, ja,
så,
ja,
som fortfarande det, är i bruk. Så, vi får titta på den här faktiskt i somras. Och jag bara fixade när jag gick runt på den här båten och tänkte, tack gud att det hade slutat innan jag... För det låg i det distriktet när jag började jobba, men det hade precis då avslutats.
Jaha,
och jag tänkte, gud, det hade inte passat mig. Det hade inte passat oss heller. Att få en lite, alltså lite, man såg kojer och så jaha, här kan man leka lite. Ja, så. Det är ju fantastiskt också, man stannar på öar och så.
Ja, jag förstår det.
Så det är ju också vad som passar än, jag fattar det.
Ja, nej men precis. Nej, men det är som du säger. Jag tänker nog ungefär likadant. Att, finns det en anledning till att man åker just till det här stället? Men om man åker var som helst, nu vet jag inte vilken utsträckning det förekommer. Men om man åker någonstans bara för att åka Greklands konfa, alltså jag vet inte. Så är det väl, ja då är det ju utlandsresan som lockar och inte konfirmationen. Och det är på samma vis som... Man, om man nu har bågskyttekonfa eller vad vi sa så, och det bara är bågskytten som bågskyttet som lockar. Och som du säger, har man lite grann, har man varit ledare i flera år och faktiskt på något sätt har kommit in i den kristna världen på ett annat sätt än man har när man är konfirmand, så då kan ju sådana saker absolut vara värdefulla, det tror jag. Allting när man försöker, så här, om krasst uttryckt, allting när man försöker locka folk med någonting är väl lite diskutabelt på något vis. Alltså, vi försöker alltid locka folk, det är klart man gör, man talar om att det här kommer att bli bra, det lockar man ju. Men om man tänker att ja, nu ska vi se, om vi åker till England på konfirmation, då kommer nog många ungdomar att åka dit bara för att det är kul att åka till England. Då har man kanske missat det viktiga på något vis. Men som sagt, ja.
Nej. Sen kan innehållet också vara fantastiskt.
Såklart,
bra,
absolut.
Standard, så att det är, då.
Det är lätt att sitta och diskutera här.
I kontext så är det lätt att säga så.
Ja, men verkligen. Verkligen. Ja. Det är lätt att dissa saker som man inte vet något om.
Nej. Men hör av er till oss på en prästamammet och dementera detta. Eller
håll med. Eller så. Eller vad du nu vill göra.
Ja. Kommer andra vinklar på detta. Ja, har vi någonting annat vi vill prata om idag?
Ja, jag tänkte väl att jag skulle ta fram ett par artiklar här från Kyrkans Tidning. En tidning som vi
älskar.
Det här är en artikel som kom nyligen. Slopade predikoturer väcker debatt. Det är så här nämligen att i Stockholms stift så har vi bestämt sig för att inte längre publicera predikoturerna, alltså det vill säga uppgifter om vem som predikar i vilken kyrka, vad som händer i de olika kyrkorna varje söndag. Den annonsen drar man in, den kostar visst 4 miljoner för Stockholms stift. Och då drar man in den för att satsa på andra saker. Och det här har då väckt debatt kring det. Och där har man olika. Vi hade en gäst här om veckan som heter Martin Garlöv. Han uttalar sig i den här artikeln också. Han säger att han tror att det här är ett bra beslut. Att man tog bort den här predikoturerna. För att det är för dyrt och man får inte ut så mycket av det. Folk behöver inte de här annonserna i samma utsträckning som tidigare.
Nej.
Därför att alla de här uppgifterna finns ju att tillgå för den som går in på telefonen eller på datorn eller så. Och så därför är det så. Medan däremot Stockholms förra biskop Caroline Krook tycker att det är en väldigt dum idé. Hon säger också att hon vet inte vilket beslut hon skulle ha fattat om hon fortfarande varit biskop. För det är fortfarande 4 miljoner det handlar om att man kan spara in då. Men hon tänker också att det är många av våra trogna kyrkobesökare är ju uppåt i åren och man kan inte räkna med att alla de har telefoner eller datorer. Och då blir de utestängda från det här. Hon menar att många av de här som bor i innerstaden, De ser hela innerstan som en församling egentligen. Då sitter de och tittar upp de här annonserna och ser vilken kyrka ska jag gå till den här gången. Medan det kanske är lite annorlunda till exempel i vår församling där man då väldigt stor utsträckning håller sig till en eller två av kyrkorna. Oavsett var man bor så håller man sig kanske till en kyrka där man går varje söndag. Eller, ja. Men här gör man inte så, utan där vill man veta vad det händer. Och hon hänvisar bland annat till en vän till henne som är 85 år gammal och mycket, liksom, hänger med på många sätt. Men hon har inte internet. Nej. Och därför så får hon inte veta vad som händer i de olika kyrkorna. Så att det här är en diskussion fram och tillbaka mellan olika personer.
Det varit en ny aspekt för mig när jag är inne i stan. Mm. Att man då får den samlade bilden av vad alla församlingar erbjuder. Mm. Mm. För jag tänkte mer i vår kontext så kommer det ändå i... Här så kommer det ju kyrkporten som går till alla hushåll, alltså vår egen tidning.
Just det.
Det annonseras för fortfarande är ju vår lokala tidning liksom. Och så tänker jag att så gör det ändå säkerligen på olika sätt andra församlingar också. Mm. Det är bara att det är den här gemensamma som slopas liksom.
Mm.
Och såklart att det där gjorde att jag svänger lite då så att säga. Men annars är det ju... Det är ju pengar mycket i sjön, tycker jag. För alltså, vi kan nå ganska många andra med om vi tar inte bort de här 4 miljonerna från kommunikation, utan vi förflyttar dem inom kommunikationerna, så gör på annat sätt, så kan vi ju nå ut på ett helt annat sätt, tänker jag.
Mm.
Med riktad, som är fortfarande väldigt billigt, riktad Facebook-reklam eller det lokala på något sätt, liksom. Tänker jag.
Alltså så här, jag tror att problemet finns, så att säga. Om jag bara tittar på min egen mamma till exempel, hon är 80, hon fyllde 80 förra året.
Mm.
Nu är hon inte någon kyrkobesökare, så att just, men däremot så kan hon sitter och tittar i sin lokaltidning och tittar vad händer. Sen går hon aldrig på något, för att hon går aldrig utanför dörren annat än ner till centrum. Men hon tittar på saker, det här händer där, jag såg att det här skulle vara, och nu såg att det var loppmarknad där och sen... Mm. Och hon sitter och kollar på det. Hon skulle aldrig i sitt liv ta in varken en dator eller en telefon. Det finns inte. Man får fyrkantiga ögon om man sitter vid datorn. Så att det kan man liksom inte göra. Så för henne är det verkligen så. Tar man bort pappersannonserna så får hon ingen information.
Nej.
Så där ser jag att det är problemet. Och jag förstår att hon inte är ensam. Det är inte bara hon i hela Sverige. Men frågan är... Är det så många som blir drabbade så att det motiverar 4 miljoner kronor på pappersannonser?
Det är svårt det är svårt att ta in 4 miljoner. Hur mycket är det i kommunikationsbudgeten? Är det bara lite grann? Alltså, eller är det en stor del? Det är också ganska intressant liksom. För 4 miljoner är mycket pengar å ena sidan. Och så är det ingenting å andra sidan. För måste jag ha någon form av... Jag ska behöva lite mer kontext liksom.
Just det.
Men annars så... Jag tycker att man kan göra en annan typ av reklam. För det, alltså här, vi ska inte glömma våra gamla gudstjänstbesökare. Självklart. Det är de som är navet.
Ja, så är det ju.
Tyvärr också. Alltså för att de kommer inte leva för evigt. Och vad händer då? Men för att vi inte ska sitta där när de inte lever längre och tomt, så måste vi också hitta andra vägar att kommunicera för att möta folket som inte har fått det gråa året än. Och
absolut.
Då är det kanske bättre att lägga de 4 miljoner ditåt. Men det är klart, det exkluderar alltid folk, och det blir så stora problem också med tidningen. När det blir fel så går det ju inte att rätta till.
Det går inte rätta till, nej, så är det ju. Och det spelar ingen roll hur mycket man rättar på nätet, så står det i alla fall fel i tidningen. Och då är det alltid några som har tittat i tidningen och där står det fel, såklart.
Men den som bara tittar nätet, då kan vi göra en uppdatering när som
helst. Ja, absolut, liksom. Absolut. Där kan det ju ändras från nu till minut. Hoppsan, det blev ingen gudstjänst. Vi ställer in den och då kan man, ja.
Några blir exkluderade, men jag tycker ändå att det är bra. Mm. Lägg pengarna på något
på annat. Ja.
Så tycker vi. Höll vi med Martin?
Där höll vi med Martin, åtminstone delvis. Jag är inte lika övertygad som du, men jag är nästan övertygad.
Ja.
Nästa artikel här.
Ja.
Ja, men den här.
Ja, det här. Ingen aning, men jag läste rubriken nu bara, ja, över din axel.
Jag hade ett par att välja på. Nu plockar jag fram en här. Fräls oss ifrån skvaller.
Ja, gud ja.
Det är en häktespräst i Örebro som heter Björn Helgesson som har skrivit en debattartikel i Kyrkans Tidning. Församlingarna har policy för hur sexuella övergrepp ska hanteras. Behövs även en policy för hur den kristna församlingen ska stå emot skvaller och motverka utstötning, frågar sig Björn Helgesson. Mm. När något tycks hända i vår närhet vill vi veta mer, och det vi vet delar vi gärna. Men vi kristna behöver vara vaksamma på vad vi lyssnar efter och vad vi för vidare. Någonstans finns en smal men tydlig gränslinje där nödvändigt och gott socialt delande blir till skvaller, förtal och utstötning. Denna smala linje måste vi identifiera och bygga en hög mur av bön och motstånd, skriver han. Det är ju som, ja, det så berättar han lite grann om det här med att kyrkan som arbetsplats, förstås som på alla andra ställen, där jobbar det människor. Och människor skvallrar om varandra, berättar om varandra, går bakom ryggen på varandra. Det gör man även i kyrkan. Ja, han tycker att helt enkelt att man kanske skulle ha en policy för hur vi hanterar skvaller. Vad är okej att säga, vad är inte okej att säga, vad är okej att dela. Och, ja.
Det finns en stor problematik. Policy, är det rätt väg att gå? Alltså, vad leder alla dessa policies till? Man måste måste vara aktualiserade och levande. Det är väl bra som en grund. Men sen handlar det ju om det dagliga arbetet. Hur bemöter vi varandra? Och det är ju egentligen bedrövligt. Det är ju bara gå till vår grundbok. Så står det hur vi ska vara mot varandra. Och så gör vi inte så. Det är ju egentligen bedrövligt. Sen lider ju kyrkan av en stor, på något generellt plan då, tystnadskultur. Och det skapar ju skvaller när folk inte vet vad som händer. Och man får liksom måla sin egen bild och sådär. Men någonting som jag tror är svårare då. Det är ju inte bara kyrkan utan generellt. Just hur vi ska kommunicera ut. Alltså förut, för inte så länge sedan ändå, pre-internet, då tänker jag att kyrkan så internt, men man delar med sina medarbetare, och sen externt var ju då utskick.
Ja,
kom
ja.
Och lyssna, på den här tillfället får du höra information, eller så får du höra utskicket. Nu så tillskaffas ju folk information så många sätt. Det här har jag blivit varse om nu i min nya tjänst som distriktschef. Så folk säger, men jag vill höra om det här. Och då tycker jag att jag har kommunicerat ut X sak. Ja, men jag har inte, för jag tittar den här vägen. Så det blir väldigt många vägar också, och väldigt svårt, hur ska jag få ut? Där finns en problematik.
Ja, absolut.
Som är mer teknisk och praktisk, jag vet det. Men det är en problematik. Men sen är det när det skvallras mycket. Och jag tror att mycket beror på tystnadskultur. Och hur ska vi få ut det liksom? Vissa anser sig så pass delaktiga att man vill veta allting. Det är en svårt i en sån idéburen organisation liksom.
På
ett sätt är det finns en hel, men det är också väldigt platt så. Jag är ju kyrkvärd här, jag ska väl veta vad som händer i det här. Ja, men ska du det så? Ja, annars börjar jag skvalla om det så.
Det är svårt, men som sagt, policy, nej, kanske inte.
Men det kommer inte att lösa.
Man kommer inte till rätta med problemet genom att införa en skvallerpolicy. Det tror jag inte. Men det måste ju hela tiden. Och sen man får också ta med det i beaktande att det faktiskt alltid kommer att skvallras. Ja. Liksom. Det går inte att förbjuda skvaller. Jag tror att det är omöjligt att förbjuda skvaller. Och man kanske inte heller ska förbjuda skvaller. Det beror på vilka proportioner det tar sig. Att om någon säger om någon annan att jag tror att han har gått och blivit kär. Jag tror att det kanske inte är så farligt om det inte skvallras om ett par som är i personalen till exempel. Då kan det kanske bli jobbigt så. Men om det skvallras om den ena eller andra för att den har gjort eller sagt. Alltså, så länge det inte är rent ondsint. Liksom. Ett visst mått av snällt skvaller tror jag ändå
skvaller kommer, ska alltså, finnas. Så länge, ända sedan man jagade mammut där så har man skvallrat. Så är det bara. För att människan gillar det så, punkt. Men när det liksom tar så pass mycket över andra att det påverkar kyrkan.
Såklart.
Att ja, men all vår tid går till att reda ut skvaller. Mm, mm. Och då kan man tänka sig om man är lite alltså, i kyrkans periferi, alltså kanske bara besökare, då är man lite periferi. Men vad är det så? Ja, men så är det ju på många ställen att det går oerhört mycket tid till att hantera liksom skvaller och så. För att, och det är ju ytterst problematiskt. Och hör inte alls hemma i en kyrklig kontext. Och väldigt märkligt också. Och vad kan det bero på? Jag tänker att en del är också... Att det är otydligt. Alltså vårt uppdrag. Och det gör att det blir fri... Ja, men så här tycker jag att det ska bedrivas. Så här tycker jag. Så börjar man... Ja, den tycker så. Det är så... Det blir oense där liksom. Och vi jobbar inte för någon ledning, utan vi jobbar för Jesus Krist. Det är också så. Ja.
Och hur gör man det? Precis. Ja. Och det brukar ju ofta talas om det här med tystnad. Alltså att snällhetskulturen skulle jag säga också i kyrkan. Att vi ska vara så snälla, tror vi.
Mm.
Och då kanske det måste, liksom, inte vet jag, då kanske man måste kanalisera det någon annanstans. Om man nu ska vara hela tiden snäll och trevlig mot alla som kommer, alla som går, alla som säger, alla som ringer,
alla som sitter, alla som står.
Ja.
Nej,
någonstans måste det komma ut liksom att man måste...
Men det finns en stor problematik där med snällhetskulturen, för att vi är kristna, alla ska vara välkomna. Absolut, ja. Mm. Men i alla led, jag vet inte. För är du här för att utföra en profession liksom? Mm. Och så funkar inte du. Vi säger att du funkar inte alls, Kjell.
Nej, just
så.
Det.
Ingenting. Ingen vill komma när Kjell gör någonting. För du har tappat det liksom.
Ja, just det.
Men då skulle det ta väldigt lång tid, till skillnad mot en annan arbetsplats, innan... Alltså man skulle göra väldigt mycket för att då plockar vi bort de här delarna från Kjell.
Ja, och så fan gör det här. Så skulle det vara. Ja,
och så hittar vi vägar för att vi kan inte göra bus. Ja, men Kjell är ju lång och trogen tjänst.
Och då om inte förr så uppkommer ju skvallet.
Ja, visst. Och det blir sådär, men varför får han vara kvar? Bla, bla. Och medan sig då i företagsvärlden mer kallt och hårt, absolut. Men man ser också till, för du är satt att utföra det här. Liksom. Mm, du är producent i sammanhanget.
Ja, just det.
Och då skulle ju du få gå. Mm. För att säga, men du gör ju inte det du ska liksom. Alltså det är det jag menar, i alla leden så finns den här snällhets... Där säger ju någonting, snällhetskulturen är oerhört besvärlig och skapar liksom skvaller. För snällheten gör också att ingen tar tag i vissa saker och så får det bara ältas på liksom.
Ja,
och så skvallras det om det här och skapas negativa. Och det påverkar hela klimatet. Och i förlängningen så gör det ju att folk inte vill komma till kyrkan.
Mm.
Och nu kommer innanför dörren någonstans och känner, här var det ingen skön atmosfär. För det kan man ju känna.
Det kan man känna.
På luften liksom, på stämningen. Mm. Här är det ingen skönt. Men inte kommer
dit. Då går man inte
till kyrkan in, dessutom. Alltså,
precis.
Viktiga saker att ta i.
Verkligen.
För är vi inte...
Det kan förstöra så mycket om det blir fel. Liksom. Det är verkligen så. Med alltså skvaller menar jag.
För om vi vill bygga kyrka, vi bygger Guds rike, liksom, då måste vi ju någonstans börja gräva där vi står.
Ja,
alltså,
ja.
Det måste vara bla, bla. Det måste vara lätteblad med någon som lobbar. Nej, men mellan de som arbetar så måste det först vara bra.
Ja.
För då i nästa led kan man ta hand om nästa ring, om vi då liksom målar ringar där. Det tycker jag kanske inte att personalen tjänar, men vi utgår från det just i det här samtalet.
Mm,
personal, och så nästa ring och så kan det bli gott, så kan vi ta hand, men kan vi inte komma överens där och ta hand om alltså,
just det.
Att inte vara överens är inget fel, men att om det då börjar skvalla så blir det som en dålig miljö. Då kommer ingen vilja komma, då kan vi inte bygga någonting.
Att den älskar dig själv så som, eller älskar den nästan så som dig själv.
Ja.
Som vi också säger, att det inte alltid är så lätt att älska andra om man inte älskar sig själv.
Nej.
Och det är lite grunden för det här också. Ja. Vi kan inte sprida Guds rike till andra om vi inte har spridit det till oss själva först.
Liksom. Precis.
Eller det är väldigt svårt.
Ja, verkligen, svårt. Verkligen. Ja, men det finns mycket här att göra.
Absolut.
Men bra att den aktualiseras. Och det är klart.
Det kommer upp på bordet på det här sättet i alla fall.
Policy är bra. Men man måste levandegöra det. Nu går vi på andakt.
Nu är vi på andakten här. Och nu är det så här att det här är den spännande söndagen som heter tredje söndagen efter trettondagen.
Åh, oh, den ja.
Den ja. Och då vet du kanske rubriken också. Den heter Jesus skapar tro. Och då läser jag, det här är faktiskt en direkt, det är precis fortsättningen på förra veckans bibeltext. Ja. Och den handlar ju om, som vi minns allihopa, om kvinnan med, som Jesus träffade vid Sykars brunn. Ja. Han satt och pratade med henne om levande vatten och sådär. Då läser jag lite grann ur den här. Lärjungarna blev, ja det här är Johannes evangeliet också då såklart. Lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: rabbi, kom och ät. Han svarade: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra: kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Jag slutar där. Det är inte riktigt hela texten egentligen.
Så lyder det heliga
evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Ja. Okej, här fortsätter vi på temat. Dryck och mat.
Ja, nu är det mat. Jag blir lite full i skratt åt den här hemlighetsfulla Jesus. Där. Mm. Jag kanske har mat att äta som ni inte känner till.
Mm, mm.
Och så, jaha, men vem kan det komma med mat till någon, säger lärjungarna, som aldrig fattar något. Eller, de är alltid tröga, som vi kanske alla är om vi skulle möta Jesus. Men han gör det inte lätt för
dem heller. Vi kan ju slå fram och tillbaka. Alltså vi kan ju slå i texten.
Ja, visst, han sa det här. Ja.
Och du har ju lagt många år på att studera detta. Så det, man får ju lite förlåtande mot de här
fiskarna. Det jag menar, om vi inte fattar allt vad Jesus säger.
Hur skulle lärjungarna som var där och då? Ja. Självklart.
De vet ju inte ens att han är helig. Alltså, de anar väl det, men de vet ju inte. Det kommer inte stå, de vet inte att det kommer att stå i Bibeln om honom sen.
Nej,
liksom.
Nej. Och även om dem.
Om dem?
Ja.
Ja, precis. Ja, nej.
Var stod, läste den här raden igen om mat? Alltså att min mat är...
Ja, min mat är att göra hans vilja som sänt mig och att fullborda hans verk.
Ja, just det.
Det är det som är viktigt för honom. Det är det han lever för. Jag tänker samma på det här levande vattnet och livets källa och så. Ja. Livet...
Och då kan man ju säga att att livets vatten, det är... För dig. Alltså du tar emot vattnet. Du blir inte törstig igen för att du har Gud i dig.
Mm.
För dig.
Just det.
Mm. Maten är att sprida ordet vidare då.
Ja, varför inte?
På ett sätt.
Ja, varför inte? Jag tänker nog att det är mera att det är en två sätt att säga samma sak egentligen. Att man, det här levande vattnet, livets vatten, och det här är maten, vatten och mat, och maten, det, jag får mat, jag får näring genom att göra det. Men absolut, varför inte?
Kanske mer gärning då?
Ja, kanske.
Ja. Och då tänkte jag bara att det var till det nästa liksom.
Ja, precis. Ja. Ja, visst, absolut. Det man blir så här. Min mat är att, när man säger, ska vi komma och äta nu Jesus?
Ja.
Jesus, kom och ät, så här. Jag har kanske mat som ni inte vet.
Ja.
Och min mat är att göra hans vilja. Men kom och ät! Sluta nu, jag orkar inte. Nej. Jag vill äta.
Ja. Jag orkar inte höra mer om det där.
Jag vill prata hela dagen, snälla Jesus. Kan vi bara sitta och äta nu? Jag har grillat en fisk här, kan du sätta dig ner? Jag fattar inte att de inte gör det. Fast det kanske de gjorde, men det står inte i texten bara. De måste, tänk om du och jag skulle vara med, om du och jag var i våra jobb och så sa vi till chefen någonting om att så här, vi skulle behöva köpa in en kopiator, säger vi till chefen. Så här. Min kopiator är inte av denna världen, säger chefen då. Ja, men vi behöver verkligen en kopiator, vi måste ha, för vi ska använda den, vi ska kopiera papper till, varför nu skulle jag det, men vi behöver papper kopiera till våra konfirmander. Så här. Ja, konfirmander har mycket andra behov än bara kopiera papper. Så här. Sluta!
Ja, så här. Man möter ju sådana kristna ibland.
Ja, man gör ju det.
Man gör det. Som och då kan man
som, ibland... lite, som går lite grann över marken, som jag brukar säga.
Liksom. Och kan vara väldigt upplevas uppe i det blå, men också väldigt ödmjuka och sådär. Men man kan också bli väldigt trött på, för om vi ändå säger, ja men nu ska vi planera någonting.
Mm.
Alltså, ibland, alltså jag tror ofta glömmer kyrkan bort vi. Vad vårt uppdrag är. Ja, mm. Så. Och vi behöver, och jag tror vi skulle behöva oftare backa och så här, ja men vad är vårt liksom kärlek? Ja. Så. Jag tror verkligen det. Och att vi behöver be för saker mycket mer. Så.
Mm.
Mm. Men när man är i samtal med mer Jesus-lika, alltså som Jesus porträtteras här.
Ja.
Då blir man ju också så här, fast men det här vi måste ändå utföra det här uppdraget.
Mm.
Och det räcker inte med att vi så här lutar oss mot Guds jag vet inte, hjälp mig. Du förstår
vad jag fiskar efter. Att, ja, alltså, ja, visst, allt det här är gott och väl. Liksom, så här, vi tror alla på att Gud finns med oss och så. Mm. Men när det gäller att välja vilken kopiator vi ska ha, så är det kanske inte Gud som är den bästa att göra det. Utan det kanske faktiskt vi behöver ta i.
Ja.
Typ så.
Det var bra. Det var tydligare liksom.
Att, När vi ska lägga schemat nästa vecka, då är det kanske bättre att vi diskuterar det än att vi lämnar det åt Gud. Alltså lite så.
Men däremot mer, vad ska vi göra? Ja, där kanske vi ska stanna upp ibland. Inte kanske, utan vi ska som kyrka.
Mm.
Och tänka, vad är vårt uppdrag? Och fundera och be över det liksom. Mm. Så. Mm. Med de här detaljerna. Men man möter ibland folk som är på ditt... Det där löser Gud.
Ja.
Får ingen kopia. Den behöver service. Du får ringa på det. Ja, det var nog inte helt lätt att vandra med Jesus. Men det är bra att vi får brödet som vi inte blir hungriga mer av.
Ja, och vattnet som släcker törsten.
Vår andliga
törst. Det kanske är min mio det
förresten. Vad ska vi
få höra? Vi ska få höra psalm 217. Gud, för dig är allting klart. Gud, för dig är allting klart. Allt är dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig. Och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser. Hur du är i det som sker, där jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig. Och om jag ej mer förmår, gå i tro den väg du går, led mig vid fasta hand, steg för steg mot livets land. När min tanke tvivels trött, obetvingligt motstånd mött, och ej mera mäktar strid, himmelsluten i din frid. All din nåd är öppen famn, och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helig giv, men du är barmhärtighet.
Tack, en fantastisk psalm.
Verkligen, den sista raden är så fantastisk. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Alltså du vill att vi ska göra det heliga, eller att vi ska, du vill att allt ska vara heligt, eller vad man ska säga.
Mm.
Men du är barmhärtighet. Om vi inte lyckas göra det
vi
vill,
inte orkar.
Så är du ändå barmhärtig. Fantastiskt fint.
Tack. Också vår samarbetspartner, Svenska kyrkan, Sollentunas kommunikationsenhet. Tack kära lyssnare. Hör av dig om du har ris eller ros. Eller ämne eller gästförslag. Eller om du själv vill vara med. Eller någonting sånt. Tveka inte att höra av dig på Facebook-sidan Den Preston Mammut. Eller på Instagram @mammuten. Eller @kjelldellert.
Om du bara blir en kram kanske.
Ja, det är kramens dag idag.
Är det det?
Ja, det är...
Det visste jag inte.
Jag såg det på Facebook. På någon har lagt ut. Idag är
kramens dag. Kram till er alla, kära lyssnare.
Kram till er alla. Hörrni, ha det så bra. Så ses vi i kyrkan.
Kyggeling.